Nåd och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Vaka. Men hur ska vi vaka? Som ni vet så kan man vaka på lite olika sätt i det jordiska livet. Att vaka betyder att vara vaken medan någon annan sover. Eller vara vaken om natten när andra sover. Man kan syssla med lite olika saker medan man vakar. Till exempel på sjukhuset vakar man över patienternas tillstånd under natten. Förutom då BB så utför man inte desto mer större ingrepp under de nattens timmarna, utan man försöker hålla det stabilt läget och vänta på morgonen på läkarrundan och så vidare. Så man vakar med patienterna och ser till att det hålls i liv och hålls torra och i väl bra under natten. Om du då istället talar om väktare och produktionsarbetare som jobbar på nattetid, så vet vi att för dem så är ganska lika det skift de har på natten. Det är i full gång. Jag minns från militärtjänstgöringen när vi skulle vakta nattetid. När man skulle sitta i gropen i poteron och vakta så när andra sov, så att ingen kom in på området eller kunde komma åt liksom sov i tältet en bit bort. Man blev väckt mitt i natten av en annan soldat som hade i uppgift att hålla det varmt i tältet, att elda. Man fick släpa sig yrvaken ut i gropen eller poteron. Där ska man sitta i den fuktiga och kalla gropen och hålla sig vaken. Det var mörkt. Man kunde inte se någonting. Så det var många som somnade under det 2 timmar långa passet man hade i gropen. Och följande soldat som kom för att vakta fick väcka honom. Så han fick fara sova in i tältet. Men det var inte heller lättare att vara den som höll eld i tältet. Där var det mörkt, kvavt, dålig luft och varmt. Sen hörde man alla andra som sov. Så skulle man sitta och hålla sig vaken och elda åt de andra. Så det hände sig att man även somnade på den vakten som eldvakt i tältet. Och då missar man även att skicka ut följande till gropen. Följande att vakta. Det är mycket som påminner om i militärtjänstgöringen om det som Jesus talar om lärjungaskapet. Och vi vet att även om man ska ut och vakta så ska man ha bälte, stridsbälte på. Man ska ha vapnet i handen. Man ska vara redo att försvara och alarmera. Man hade ljusraketer i gropen som man kunde skicka upp om någon kom. Så man skulle få det ljust. Så man hade bältet omkring sig och ljuset med sig. Vår predikotext idag, den hittar vi i Lukas evangeliet kapitel 12. Och vi vet att Lukas inte skriver någon kronologisk berättelse över Jesu liv, alltså någon som går med händelse efter händelse i Jesu liv, utan han skriver mer pedagogiskt, berättar om varför han tror att Jesus är Messias och vad han har gjort som bekräftar att han är Messias. Och han skriver till en hedning, Teofilos. Så Lukas, men trots att inte det är en kronologisk berättelse, vi har svårt att säga när de här händelserna exakt hände i Jesu treåriga verksamhet, så vet vi att det som Lukas berättar om, det är inget hopkok, utan det är riktiga händelser som har hänt. Och det ord ur Jesu mun som man har med där, det är tal av Jesus. Och om man vill göra ett schema på Lukas evangeliet, så kan man dela in det i tre huvuddelar. Det handlar om förberedelse för frälsaren i den första delen, kapitel 1 till kapitel 4:13. Och sen andra delen är Lukas 4:14 till 4:19. Det är frälsarens verksamhet, hans aktiva lydnad. Där förbereder han människorna för Guds rike. Jesus predikar, undervisar och helar och uppsöker och tränar människorna under den här tiden för Guds rikes verksamhet. Och det är i den delen som vi hittar vår text idag. Och även den delen går att dela in. Men vi ser på den tredje delen av Lukas evangeliet, den sista delen. Och då handlar det om Jesu verksamhet, hans passiva lydnad. Han öppnar vägen till Guds rike. Där dör Jesus. Han lider, dör och uppstår. I den delen av Lukas evangeliet. Så Lukas har med hela Jesu liv. Men han har inte kronologiskt, alltså i tidsmässigt följd. Och sen om vi ser lite på vår del av Lukas evangeliet där vi är idag. Så talar han först om Jesu verksamhet i Galileen. Det är hans huvudverksamhet som han hade där. Den är från Lukas evangeliets fjärde kapitel 14 till 9:50. Sen kommer han till följande. Det är på väg till Jerusalem. Alltså han närmar sig målet att lida och dö. Och där har vi vår text. Han är på väg mot Jerusalem. Teologiskt på väg. Eller han har varit flera gånger till Jerusalem. Men det här är som en sammanfattning av att Jesus gick mot lidande och döden. Och då har vi i den paragrafen. Så där uppmanar Jesus människorna att göra sig redo för det kommande riket. Först. Och det är där vi hittar vår text. Där han uppmanar människorna att göra sig redo. Den går från 9:51 till 13:21. Och sen så fortsätter Jesus att tala om den smala vägen och den trånga porten. Han fortsätter att tala om att en överraskning för folket. Att vem som kommer att ärva Guds rike. Och sen också till sist innan han förbereder sig för lidande och död. Och sin passiva lydnad så även uppenbarar han för folket. Att han är den som skulle komma. Han uppenbarar för dem att Guds rike är aktivt här och nu. Genom honom och hans verksamhet. Det gör han i 17:11 till 19:27. Och den sista delen var då från 19:28 till slutet av evangeliet. Så hela kapitel 12 är ett tal som är fyllt av förmaningar till lärjungarna. Och bakgrunden till att Jesus talar med dem på det här viset är ju som ni alla vet att lärjungarna var på nytt födda och sant troende barn till Gud. Det är i världen men det är inte längre av världen som man säger i Johannes evangeliet. När han ber för dem. Och Jesus är bekymrad över sin samtids besatthet av att ha kontroll. De ville ha ett ärbart namn. De ville ha rikedomar. Och de ville ha mat i överflöd. Och ni vet att om ens namn blev förknippad med någonting som är orätt eller dragit i smutsen. Så fick det påföljder. Och kunde få fruktansvärda konsekvenser. Man blev utestängd ur synagogorna, ur samhället. Och blev en laglös. Man hade ingen rätt. Så man ville ofta få det att se bättre ut än det själva verket var. Fariséerna och de skriftlärda såg Jesus rakt igenom. De var falska och hycklare, får vi veta på flera ställen. Och Jesus säger att frukta inte för människorna tidigare här i det 12:e kapitlet, utan allenast fadern i himmelen. Ingen människa kan göra något till er om inte fadern tillåter det att hända. Och han har full kontroll över händelseförloppet. Så frukta honom alena, alltså frukta fadern alena och inga människor. Oberoende av grumma det. Och det som man kan säga är att det 12:e kapitlet börjar med att det berättar om att det stod inför 10 000-tals människor som trampade ner varandra. Det var en fruktansvärt stor folkhop som det stod inför Jesus och de närmaste. Och Jesus vände sig till dem och talade till dem. Så det är ganska självklart att han talar om fruktan för människorna i det här sammanhanget. Och vi vet att när människorna utdelar det ultimata straffet som de kan göra, alltså tar livet av en kristen, då är det själva verket, hemförlovningsdagen för en kristlig soldat. Det är den största jubelhögtiden som en kristlig soldat kan få vara med om. Han kan få skåda fadern ansikte mot ansikte. Så var inte oroliga. Och var inte heller oroliga för mat och kläder. Han ser på himmelens fåglar att fadern föder dem. Och markens liljor. Och han kläder dem. Är det inte värd mer än det, frågar han. Är det inte värd mer än himmelens fåglar och markens liljor? Och svaret på den frågan är, ja, ni är värd mycket mer. Han gav sin enda son för er. Så låt er inte drivas av bekymmer. Och låt inte något jordiskt hindra er i arbete för Guds rike. Till sist innan vår text som vi läste idag tar han upp pengarna. Som ni kanske kommer ihåg var det också någon som ropade till honom att Jesus säger åt min bror att han ska dela arvet med mig. Så pengarna var där hela tiden. Bekymra för framtiden var där hela tiden. Och Jesus säger till sist att vi har alla hört hur bedrägliga rikedomarna kan vara och hur de kan förblinda oss. Att tro att vi klarar oss bara vi har tillräckligt på konto. Så Jesus säger väldigt kraftfullt till sina lärjungar inför den här stora skaran på 10 000 som trängde på dem och verkar på något vis så hotfulla. Det kunde med lätthet ha gjort dem medellösa och rättslösa och slitit dem i stycken om de sagt något fel eller fått fel intryck av dem. Men Jesus säger, var inte rädd, du lilla jord, för er fader har beslutat att ge er riket. Sen säger han någonting som är väldigt slående i det här sammanhanget. Sälj vad ni äger och ge de fattiga. Skaffa en börs som inte slits ut. En outtömlig skatt i himmelen. Dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. För där er skatt är, det kommer också ert hjärta att vara. Så bakgrunden till vår text idag är väldigt tydligt. Han säger att vi ska inte vara bekymrade för något. Vi ska inte heller börja skaffa oss andra möjligheter och reserver här i livet. Utan vi ska gå all in för Jesus. Sälj vad du äger. Och skaffa bort det som äger dig. Skaffa en börs som klarar av att hantera den himmelska valutan. Redan här och nu. För när vi handlar i den himmelska valutan står vi inte i skuld till varandra längre. Annat än i inbördes hedersbevisning och kärleksgärningar som vi läser om i Bibeln. Jesus säger på ett annat ställe att använd den jordiska valutan, alltså mammon, för att vinna vänner för evigheten. Så spara inte dina pengar på en bank här i tiden, för en dag du inte vet en som kommer, utan låt dem rulla. Använd dem för Guds rikes utbredning. Det är kontentan av vad Jesus säger. Utan samla dina skatter. Inte här utan i himmelen. På den himmelska banken. Och dess valuta känner du. Och dess värde är omistligt. Så handla i den redan här och nu. Och använd den frikostigt. På dig själv och andra. Vi känner den som Jesu Kristi nåd och sanning. Hans lag och evangelium. Och vi vet att den ger full förlåtelse för alla syndarna. Den valutan ska du fylla din börs med och handla frikostigt i redan här och nu. Och vi vet ju, som vi redan sa, det förlorar aldrig värde. Och det minskar inte heller på kontot. Du har det på ett nådeskonto i himmelen. Som inte bygger på förtjänst utan på din förtjänst. Utan på Kristi förtjänst alena. Därför säger Jesus till oss. Att vi ska spänna bältet om livet och hålla lamporna brinnande. Bältet är till för att hålla ihop dräkten. Som de bar. Utan bälte var det inte redo att gå långa vägar. Eller redo för tjänst. Eller för strid. Jesus uppmanar sina lärjungar att alltid vara redo för tjänsten. Och ha lamporna brinnande. Att släcka lamporna och gå och lägga sig. Det är ett tydligt tecken på att man har slutat vänta på gästen. Men Jesus uppmanar oss att vi ska vara som tjänare som väntar på sin herre. Som kommer hem från bröllopsfesten. Och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. När tjänarnas herre kom hem så skulle hans tjänare vara redo att passa upp honom med det han önskade. Deras herre betalade dem för den här tjänsten och förväntade sig trohet och lojalitet. Så Jesus säger att saliga är den som den himmelens och jordens herre, alltså Jesus Kristus själv, finner vakande när han kommer. När han kommer tillbaka för andra gången för att döma himmel och jord. Saliga är den då som är vaken när han kommer. Och han säger, jag säger er sanningen. Han, alltså Jesus Kristus själv, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords. Och själv komma och betjäna dem. Salig är det han finner vakna. Även om han kommer mitt i natten. Eller på småtimmarna. Tjänarna på Jesu tid i Israel förväntade sig inte vara anträffbar hela tiden. 24-7. Utan även de kunde ha familjer. Och ha mer eller mindre fasta tider. De arbetade. Medan Guds rikets tjänare, det är man på livstid och 24 hela tiden. Man kan inte lägga av tjänsten i Guds rike för en tid och sen komma tillbaks och ta upp den igen. Så funkar det inte, utan man är där hela tiden. Så fast alla andra har somnat och Jesus verkar dröja. För länge kanske vi tänker. Så gäller samma löften till dem som han finner vakande. Fortfarande idag. De vakande är saliga. De är frälsta. Och kommer att bli tjänade vid lammets bröllopsfest i himmelen. De har valuta på den himmelska banken. Och de är medborgare i Guds rike. De kommer att få njuta av medlemskapets förmåner fullt ut. Men vi vet ju inte när han kommer. Fast vi lever i det här saliga hoppet. redan idag. Jesus förklarar det här med en kort liknelse till. Han säger, men det förstår ni, att om husets ägare kommer, hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit honom bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntade. Senare i samma kapitel fortsätter Jesus att tala om vilka fruktansvärda följder det blir för dem som han finner sovande när han kommer. Så vi kan fråga oss, vad innebär det att vaka? Och vad är det som vi borde vaka över i våra egna liv, i våra familjers liv och i församlingen och i världen? Och vad är det som vi ska hålla lamporna brinnande för? Och vi först beskriver fienden som djävulen, världen och vårt eget kött. Så på vilket vis ska vi konkret vaka över att vi inte ger efter eller faller ifrån sanningen i kampen mot de här tre, på det personliga planet, i familjen och församlingen? Synden, kan vi säga, har en makt som vi ger åt den. Vi har lösenyckeln i församlingen. Vi har förlåtelsen. Vi har pengar på den himmelska banken. Vi har en valuta som lösningen på syndens problem. Så vi har, den har bara den makt vi ger åt den. Saknar vi tanken om nollvision när det gäller synden i våra egna liv? Dels saknar vi den totala förtröstaren på Guds omsorg och drivs vi av oro i våra liv. Det är den första frågan vi ska ställa oss. Det andra är, dels tänker vi, det är ju inte så farligt att ge efter något lite för synden på det ena eller andra planet. Huvudsaken är ju ändå att jag inte skadar någon, eller i alla fall inte skada någon annan. Ständigt finns begäret efter rikedomar, njutningar och ära i det köttet i oss. Och köttet vill inte att vi ska försaka. Från undrar ofta om det är värt det. Är det värt loppet? Är det värt att försaka all njutning som man skulle kunna ha? Så man börjar undra, går det inte att ta båda? Köttslig njutning med en andlig överton. Måste allt det som köttet begär vara synd och verkligen bekämpas? Kan man inte sluta fred med köttet och bevara anden i ens liv? Och det vet vi, den fiendskap som råder mellan köttet och anden. Så svaret på den frågan är nej. Köttet ska varje dag och varje stund döda så fort det visar sitt fula tryne. Synden ska bekämpas var än den kommer fram till varje pris. Paulus säger att den har ju inte gjort motstånd ända till blods. Det ska hatas som huslössen, silverfiskarna och råttorna i våra vanliga hem. I det personliga livet, i våra hem och i våra församlingar ska den hatas och drivas ut. Men kanske är det lik med mig och många andra heliga har konstaterat att skenet av Guds ord uppenbarar att boningen inte bara lite som vi bor i, våra kroppar är inte bara lite angripet, utan det är fulla av mögel och pest. Och blir inte ren hur den jag knuggar och skurar. Och du känner dig osäker på om din orena och genomrottna boning alls duger längre för den helige ande. Till dig får jag säga vad vi god tröst. För det finns ingen förträfflig boning för den helige ande. Han gör sig en boning i mitt elände. Och inleder reningen. En rening som du kommer att se fullheten av först. I saligheten hemma hos Gud i himmelen. Som vi redan sa, medlemskapet i det himmelska riket som du fick genom det heliga dopet är en verklig tillvaro för dig att leva i här och nu. Du har ett bankkonto full med den himmelska valutan som aldrig förlorar sitt värde eller minskar hur mycket du än använder därav. Du minns att den valutan hette Jesu Kristi nåd och syndernas förlåtelse. Den delas ut gratis till alla syndare där Guds ord blir rent och klart predikat och sakramenten rätt förvaltat. Använd den här valutan i ditt liv flitigt på dig själv men också i din familj och i församlingen. Men använd den även bland vänner och grannar, bland skol- och arbetskamrater. Den himmelska valutan, Guds lag och evangelium är vi satta att vaka över och tillämpa i våra liv, i våra familjers liv, våra församlingar. Och låt världen se våra gärningar som vi lever i. Och se frukten av våra liv som vakande Kristi efterföljare. Med lamporna tända och Guds sanningar som bälte om våra liv. Amen. Låt oss be. Kom, o Jesus, och styrk oss med kraften från dig. Kom upp, liva modlösa hjärtan. Hjälp oss troget och stadigt att följa din stig. Och att uthära korset och smärtan. Fyll vår tro med din glöd, ge åt hoppet ditt stöd. I ditt häng låt oss alla bevaras. Hör vår bön, var oss när. Du som hjälparen är i din bild. Låt din bild i vårt hjärta förklaras. Amen.